الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في فتشات رتقوينا كتاب رياض الصالحين أو إمام النووي ودهارية لكون هندرا فمتيو تفو من التافير Och vi har kommit fram till kapitlet Bab Dhammu Dhil Wajhain, faran av att ha två ansikten. Ordet dhamm på arabiska betyder typ klandrandet. Hur fult det är, hur dåligt det är att ha två ansikten. Vad menas med att ha två ansikten? Att man är falsk, precis. Att man är falsk, man är en hycklare, man möter folk med olika ansikten. Man är en falsk, fake människa som inte är uppriktig och ärlig. Och det här är en väldigt ful egenskap som islam fördömer. Som muslim ska man vara uppriktig. Och man ska inte vara en person som går omkring och är falsk, utan man ska vara ärlig och uppriktig. Och författaren nämner där versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ. Yani dessa människor är rädda för folk, men inte för Allah. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَ مِنَ الْقَوْلِ. Trots att Allah är med dem när de gör sina hemliga möten och smider sina dåliga planer. Så de har ett ansikte till folk och ett ansikte till andra människor. Och han nämner också den kända hadithen i Bukhari Muslim, hadith Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: ni kommer att finna att folk är ma'adin. De är olika sorter, av olika kvalitet. Människor är av olika sorter eller olika kvalitet. Khiyaruhum fil jahiliya, khiyaruhum fil islam idha faquhu. De bästa av dem i jahiliya, innan de blev muslimer, är också de som blir de bästa muslimerna, om de får islamisk kunskap. Och ni kommer att finna de bästa i ledarskap, de som är minst måna om att få det. Och ni kommer att finna de värsta av människor, de ondaste av människor, de som har två ansikten. De kommer till ett folk med ett ansikte och möter ett annat folk med ett annat ansikte. Och berättade av Bukhari Muslim. Här nämner profeten alaihissalam att folk är ma'adin. Folk är olika. De är av olika kvalitet. Ordet ma'adin betyder egentligen grundämne. En ma'adin är grundämnen. Alltså metaller och liknande. Guld, silver, platina. Det är ma'adin. Folk är också olika ma'adin. De är också olika kaliber. De är inte samma. Människan skiljer sig otroligt mycket åt. Vi har olika natur. Eller hur? Folk är inte lika. Och vem är då den bästa av människor? Jo, det är den som var bäst i sin jahiliya, innan han blev muslim. Det vill säga vad? Att en person tar med sig sina goda karaktärsdrag och egenskaper. Och låt oss ta ett exempel som Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Han var bland de bästa i Mekka innan han blev muslim. Eller hur? Han var ärlig, han var pålitlig, han var stark personlighet, hjälpsam och så vidare. Och islam kom och gjorde honom bara bättre. Hänger ni med? Det är som att du har en fin diamant som fin putsas. Yani, som profeten alaihissalam sa: jag sändes bara för att fullborda er goda karaktär. Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Fullborda, alltså det som många människor har redan ganska mycket god karaktär. Det finns att man ska inte ljuga, man ska vara ärlig, man ska vara hjälpsam, eller hur? Respektera de äldre. Islam har kommit för att fullborda dessa goda karaktärsdrag. Den som redan har mycket goda karaktärsdrag och sen blir muslim kommer bli den bästa muslimen. Till skillnad från den som är jättedålig, har jättedålig karaktär och blir muslim, han blir bättre, alhamdulillah. Men han har mer att arbeta på, eller hur? Han har mycket att jobba på. Och därför brukar man ibland säga till och med liksom att du ser en kafir som beter sig jättefint. Jättesnäll, jättetillmötesgående, hjälpsam och så vidare. Säger, han blev muslim, han ska bli bästa muslimen, eller hur? Vi brukar säga så. Om han blir muslim, mashallah, eller han är nästan som en muslim i sitt beteende. Han blir muslim, mashallah, han kommer bli bästa muslimen. Är det inte så? Och subhanallah, så är det. Islam, mashallah, tar fram det bästa i människan. Förfina människan. Men när man praktiserar islam, när man följer de påbud som Allah azza wa jall har uppenbarat. Men vem är det då som blir bäst i islam? Den som i det faquhu, yani om de anskaffar sig islamisk kunskap. Det är det som gör människan bättre. Men vad är det som lär dig vad som är bra och dålig karaktär? Det är ju kunskapen. Är det inte så? Hur ska du lära dig den islamiska kunskapen utan, eller hur ska du lära dig den islamiska karaktären utan kunskap? Det funkar ju inte. Utan gott beteende, god karaktär kommer med kunskap. Vad är det islam uppmanar till? Vad är belöningen för att ha god karaktär och så vidare? Så kunskap är något som också då förbättrar människans karaktär. Och sen så säger profeten alaihissalam, ni kommer att finna de bästa människorna i denna angelägenhet, det vill säga i ledarskap. Styre och ledarskap, de som ogillar det mest. Vem är den bästa ledaren i islam? Den som ogillar ledarskap. Han flyr från ledarskap, han vill inte bli ledare. Som sahaba radiyallahu anhu. Ingen av dem sökte ledarskap. De alla flydde från det. Men då kommer Amir al-Mu'minin, al-Khalifa, och säger, du ska bli ledare. Du har inget val, du måste lyda honom. Motvilligt blir han ledare. Och då har nämnts i hadithen att den som motvilligt blir ledare kommer Allah att hjälpa. Och den som söker ledarskap och sen får ledarskap kommer Allah att lämna åt sig själv. Och det här ser vi idag felet. Det är tyvärr många muslimer ger sig in i politik. Och söker ledarskap. Och säger, jag är den bästa för landet. Jag är si och så. Och sen finner du att han är den sämsta. Eller hur? Men om en person liksom säger, men du ska bli vår ledare. Han ser sig själv som bristfällig. Han är ödmjuk. Han ser att andra är bättre än honom. Då har man oftast den här förutsättningen att göra sitt bästa. Kämpa så mycket man kan. Och Allah azza wa jall kommer att hjälpa honom. Och därför så sa ju också profeten alaihissalam, vi ger inte ledarskap till den som söker det. Vi ger inte ledarskap till den som söker det. Det är ett varningstecken. Om någon kommer och säger, gör mig till ledare, gör mig till president eller khalifa. Det är direkt extra personen. Det är ett varningstecken. Bättre att man väljer ut. Du, han är mer passande att vara ledare. Så som sahaba gjorde. Jenny valde ut vem som ska vara ledare. Och sen så sa profeten alaihissalam att den värsta människor är den som har två ansikten. Han möter ett folk med ett ansikte och ett annat folk med ett annat ansikte. Det här är de äckligaste människor som är falska, de är oärliga. De smörar och fejkar, de spelar att vara din bästis. Och sen bakom ryggen och snackar skit om dig, hugger dig i ryggen och går till nästa person och fjäskar för den personen. Det är falska människor. Och det här är inte någonting som yani hör hemma i våran religion. Han nämner också en till hadith i detta kapitel. Och det är hadithen från Muhammad bin Zaid. Att vissa människor kalu, de sa till hans farbror Abdullah ibn Amr, Umar radiyallahu anhuma. De sa, vi går in till ledaren och vi säger till ledaren annat än vad vi säger då vi går ut från honom. Och då så sa Abdullah att vi brukade anse detta på profetens tid alaihissalam vara hyckleri. Berättad av Bukhari. Ja, ni var hyckleri för någonting här. Att du går in till en ledare, president eller kung, som är orättvis. Han har massa mukhalafat, massa fel. Och du smörar, du fjäskar, du spelar som att allting är lugnt, det är coolt. Och sen går du ut och snackar illa om honom och säger han är orättvis, han är dalim, han följer inte Koranen, han följer inte sunna, han är en syndare och så vidare. Nej, men varför kunde du inte ge honom råd för? Eller hur? Och de lärda nämner också här att faran av att de lärda går till ledaren och är tysta är att ledaren kan själv tro att han gör rätt. Han tänker, jag hämtar den här sheikhen, han är kunnigast i landet, och han sa inte till mig att jag gör någonting fel. Då kan jag lika bra fortsätta, eller hur? Så han förväntar sig att bli tillrättavisad. Blir han inte det så fortsätter han att göra det fel han gör. Två, folk ser också det här som det är legitimt. Yani om den här ledaren är orättvis, han handlar med ränta, han tar folks pengar orättvist, han gör si och så. Och den här chefen är alltid med honom och han säger ingenting. Det måste vara lugnt. Då kan vi också göra det. Ja? Och tre, det är också en fara för den lärde personen. Han skadar sin religion då han går och inte påbjuder det goda och förbjuder det onda. Hänger ni med? Och därför brukade många av salaf hålla sig borta från makthavaren. De säger, gå inte nära makthavaren. Det är fitna. Man blir prövad i sin religion. Men det är samtidigt bra i islam att gå och ge makthavaren råd. Det ska man göra. Det är bland det bästa du kan göra. Den största jihad är vad? Att gå till en orättvis ledare och ge honom råd och sen bli avrättad. Ja? Så det tyder på att det är från sunna. Det är bra att gå och ge makthavaren råd. Och det här var något som sahaba också gjorde. De gav varandra eller makthavaren råd. Men profeten alaihissalam sa att den som har ett råd att ge till makthavaren ska inte göra det offentligt. Utan han gör det privat. Tar honom i handen, ger honom råd privat. Accepterar han, alhamdulillah. Accepterar han inte, då har du gjort ditt. Så vissa tror att man ska tala om makthavaren, man måste göra det i moskén på minbar eller på tv. Nej, gå ge honom råd privat. Det är det som åligger det. Eller skriv brev till honom, ring till honom och så vidare. Och det är också en viktig sak att man ska inte tro dåligt om de lärda. Så de lärda, de låter fel ske i muslimska länder, de pratar inte. Ja, de kanske pratar, men vad vet du? De pratar i hemlighet, de följer den här sunna. De går inte och liksom avslöjar och säger saker öppet, för det kommer inte hjälpa. Utan de ger ledaren råd privat. Ja. Taj, vi går vidare till nästa kapitel. Och det är kapitlet Tahrim al-Kadib. Att det är haram att ljuga. Al-Kadib, lögn. Att ljuga är från al-Kabair, de stora synderna. Från de stora av synder. Och det är en av de äckligaste egenskaper en person kan ha. Det har berättats sahih att profeten sallallahu alaihi wasallam hade lugn som det mest avskyvärda karaktärsdraget hos en människa. Det var ingenting han hatade mer hos en människa än lugn. Att en person är en lugnare. Och om någon ljög för honom eller i hans närhet, han fick veta att någon hade ljugit, så brukade han bojkotta personen. Visa sin avsky tills personen öppet och tydligt gjort toba. Den ångrat sig för den här lögnen. Mycket, mycket allvarligt att ljuga. En muslim ljuger inte. En muslim talar alltid sanning. Är det inte så? Alltid. Och profeten alaihissalam, han är vår förebild. Han är as-sadiq al-mastuq al-amin. Eller hur? Till och med innan han blev muslim var han känd för att aldrig ha ljugit. 40 år i Mekka. Han var känd som den ärliga, den pålitliga som aldrig ljugit. Till och med kuffar sa, vi har aldrig sett dig ljuga. Subhanallah. Så han är våran förebild, alaihissalam. En muslim ljuger inte. Lugn är mycket, mycket allvarligt. Och lugn, innan vi går in på själva ämnet, eller haditherna och verserna här, är också någonting som påverkar människans psyke. Vet ni det? Vill du ha ett sunt psyke? Var ärlig. Profeten alaihi salatu wassalam, han sa, vet att ärlighet är sidq tmanina. Det är lugn. Wal-kadib riba. Riba, yani, det får dig att känna dig obekväm. Vad menas med detta? Att om du är en ärlig människa, talar alltid sanning. Då har du, som man säger på svenska, rent mjöl i påsen. Behöver aldrig oroa dig för vad du sa, när du sa. Kanske någon kommer på min lugn. Kanske, du är lugn. Du vet, jag har alltid talat sanning. Jag har ingenting att vara rädd för. Eller hur? Subhanallah. Men börjar man ljuga, då blir man blir illa till mods. Man känner sig hela tiden obekväm. Man känner sig orolig. Ens lögner ska avslöjas. Man granskar, är det sant, är det inte sant och så vidare. Man vill till och med ifrågasätta sig själv i slutändan. Så att vara en lugnare är ingen god egenskap. Du kommer inte få det att må bra heller. Nah. Och författaren nämner här en vers från surat al-Isra där Allah subhanahu wa ta'ala säger وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Säg inte någonting som du inte har kunskap om. Säg inte någonting som inte är sant. Jag kommer inte att påstå saker som du inte har kunskap om, utan det du säger måste vara det som är korrekt och det som är sant. Och han nämner också versen som vi nämnde innan, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, att vad människan än säger så finns det änglar beredda att skriva ner det han säger. Ljuger man, alltså, ängeln på din vänstra sida kommer skriva ner att du ljuger. Och vad händer när man ljuger? Ska jag nämna en hadith här som författaren nämner. Egentligen den räcker, som han har, en otroligt mäktig hadith som ni säkert har hört, men det är en påminnelse. Och det är hadith ibn Mas'ud radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att as-sidq, ärlighet, leder till fromhet. Och fromhet leder till paradiset. Och en person är ärlig och kämpar i att vara ärlig tills Allah skriver honom som en siddiq, sanningsenlig person. Wal-kadib, och i vissa hadithar, wa iyyakum wal-kadib, och jag varnar er för lögn. För lögn leder till al-fujur, till synd. Wal-fujur yahdi ila an-nar, och synd leder till elden. Och en person ljuger och fortsätter att ljuga tills han skrivs hos Allah som en kadhab, som en lögnare, subhanallah. Och den hadithen finns i Bukhari Muslim. Så kolla här, vad händer om du är ärlig och försöker alltid vara ärlig? Du kommer inshallah hamna i paradiset. Ärlighet leder till paradiset. Ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin, yani man ska vara uppriktig, var med de ärliga. Och det leder till vad? Fromhet. Och fromhet leder till Jannah. Och du blir en siddiq hos Allah. Inte det här någonting vi alla borde eftersträva? Att det står i Lawh al-Mahfuz att du är en siddiq. Yani yawm al-qiyama kommer du få den här titeln. Fulan siddiq. Mashallah. Och siddiq är de som har den andra nivån efter profeterna i paradiset. Eller hur? Högsta nivån är vems nivå i paradiset? Al-Anbiya. Och sen kommer det siddiqin wa shuhada wa salihin. Yani mashallah. Och vad händer om man är en kaddab, en person som ljuger? Man blir en fajir, en syndare, en grov syndare, en fasik. Och al-fisq, denna synd, leder till elden. Subhanallah. Och personen blir skriven hos Allah som en kaddab. En lögnare, en falsk person och en lögnare. Vem skulle vilja möta Allah med en sån titel på domedagen? Här är fulan ibn fulan, yani personen, al-kaddab, lögnaren. Det är hans titel. Al-kaddab, a'udhu billah. Det berättas också från Abdullah bin Amr ibn al-As radiyallahu anhuma att profeten alayhi salatu wassalam sa: fyra egenskaper, den som har dem är en ren hycklare. Alltså är en, vad säger man? Han är en hycklare, en khalis. Och den som har en av dessa fyra egenskaper har en hycklares egenskap tills han lämnar den. Vad är den första egenskapen? Om han anförtros med någonting, sviker han. Om han talar, ljuger han. Om han ingår ett avtal, bryter han. Och om han tjafsar, överdriver han. Fyra egenskaper. Och i vissa hadither börjar han med att nämna lögnare. Den första egenskapen, då han talar, ljuger han. Det är en hycklares egenskap. Att då han talar, ljuger han. Och därför berättas det från en sahaba att en muslim kan ha dåliga egenskaper. Alla har brister. Leisa, el-khiyana och el-kadib. Men han kan inte ha dessa två egenskaper. Att han är en person som bedrar och en person som ljuger. Men det är inte förenligt med el-iman. Att ljuga och vara falsk. Att bedra och luras. Det är en hycklares egenskap. En mu'min, han är sadiq. Han är uppriktig och han är ärlig. Alltid. Okej? Och vem är det då som har en lugnares egenskap som alltid ljuger? El-munafiq. En hycklare. Det är en hycklares egenskap. Och vart är hycklarna i nästa liv någonstans? Vart är elden? Inna al-munafiqina fi darki al-asfali min an-nar. De är botten på helvetet. De är med smutset i helvetet. De värsta av kuffar. Men det betyder inte att man är kafir om man ljuger. Men man har en hycklares egenskap. Och vem vill efterlikna en hycklare? A'udhu billah. Så en muslim är alltid, alltid ärlig. Ärlig. Två, håller det han har anförtrotts. Och tre, håller sina löften, sina avtal. Och fyra, överdriver inte då han tjafsar eller argumenterar. Vad menas med detta? Att man argumenterar med någon och man har fel. Man vet att man har fel, men man tjafsar bara för sakens skull. Och ljuger och tjafsar och höjer rösten och jag har rätt och du har fel och jag kan hämta vittnen. Och du vet att du har fel. Du bara tjafsar för att du vill inte förlora ansikte. Den personen, det finns såna här människor som är högmodiga och de vill aldrig ha fel. Och så en väldigt ful egenskap. Har du fel? Bara säg, jag har fel. Gå vidare i livet. Det visar på ödmjukhet att du är en person som är mashallah uppriktig. Sen nämner författaren Hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma, där profeten sallallahu alaihi wasallam sa: den som hittar på en dröm han inte har sett, alltså ljuger att han har fått en dröm som han inte har fått, kommer att tvingas knyta ihop två sädeskorn på domedagen, vilket han aldrig kommer att klara av. Och den som tjuvlyssnar på ett folks hemliga samtal, trots att de inte vill det, kommer att få smält koppar i öronen på domedagen. Och den som avbildar en bild kommer att straffas med detta. Han kommer att straffas och det kommer att sägas till honom: blås in en själ i det du har skapat, och han kommer inte klara av det. Berättat av Al-Bukhari. Och nästa hadith är också liknande, just det här med drömmar. Där så sa profeten alaihissalam: den värsta av lögnen är att en person påstår sig ha sett någonting han inte sett. Jag sa i drömmen. Så här nämns vad? Tre fula egenskaper. Den första är att ljuga om att man har sett någonting i drömmen. För det första, drömmar är av tre kategorier. Är det någon som kan dessa tre kategorier? Ja, grabbar.
Från
shaitan. Från
lust.
Från? Fantasi. Från Allah. Börjar i rätt ände. Sen drömmar från Allah. Sen fantasidrömmar från dig själv. Och sen mardrömmar från en shaitan. Okej? Och de enda drömmarna som har något värde i islam, det är sanndrömmar från Allah subhanahu wa ta'ala. De är en del av profetskapet. Och Allah azzawajal kan med sanndrömmar visa en person, yani, saker som kommer hända i framtiden, förbereda personen mentalt, stärka personen, trösta personen och så vidare. Och sanndrömmar, som vi sa, har en väldigt hög position i al-islam. Så en person som hittar på en dröm, han säger: ja, jag såg igår kväll att jag var i Jannah. Eller han säger till en kvinna: jag såg att jag gifte mig med dig och så vidare. Varför är det här så allvarligt? Varför är det så allvarligt? Amin.
Det är som att han ser det här Allah sagt.
Precis, han ljuger om Allah. Profeten s.a.v. sa att en sanndröm är från Allah. När han säger att Allah visade mig detta i drömmen, han ljuger om Allah subhanahu wa ta'ala. Det blir genast en mycket, mycket allvarlig lögn. En bland de värsta av lögner är att ljuga om en dröm som man inte har haft. Taib. Och även om det är en mardröm, någonting negativt. Vissa av Salaf säger att om en person ljuger om en mardröm eller någonting negativt, kommer han straffas med att det han hittade på kommer drabba honom. Och de nämner vissa argument och bevis för detta, att det har hänt i historien. Så man ska vara väldigt försiktig med drömmar. Drömmar är, som vi sa, uppenbarelse, yani wahi, inspiration, och man måste där vara ärlig. Och sen är det ju bara sanndrömmar man berättar. Fantasidrömmar och mardrömmar, det bara kasta dem, det betyder ingenting. Och profeten alaihissalam sa att man aldrig ska berätta en mardröm. Så den här personen kommer straffas på domedagen och man kommer be honom göra någonting omöjligt. Knyta ihop två sädeskorn. Knut. Två korn, som riskorn, kan knyta ihop dem. Omöjligt. Han kommer stå och straffas och försöka knyta ihop dem. Och det kommer säga så honom: du kommer straffas så länge du inte kan knyta ihop dem. Eller så länge du försöker knyta ihop dem. Och den andra stora synden är att tjuvlyssna på folks privata samtal. Det får man inte heller göra. Sitta och tjuvlyssna på folk. Då kommer man få smält koppar i öronen på domedagen. Eller man respekterar folks privata samtal. Om två bröder eller systrar står och pratar privat, ska man inte tjuvlyssna. Okej? Och även idag, det finns ju det här med att tjuvlyssna på samtal, hackas in i någons mail, hackas in i någons Facebook eller Instagram eller whatever, kolla massa gamla meddelanden och sånt. Det är inte heller halal. bara göra såna här saker utan eller någon legitim anledning. Okej, om det är värsta skurken och polisen hackar sig in för att hitta bevis, det är en annan femma, men att sitta och spionera på folk och leta efter folks fel och sånt, nej, får inte göra sånt. Låt folks privatliv vara i fred. Och sen den tredje synden, att avbilda någonting levande. Att avbilda en människa eller djur. Att, och vad som menas här med avbilda är att måla. Måla med penna, med pensel eller skulpturera, snida någonting, göra en skulptur. Det här är från de värsta och största av synder. Och den personen kommer straffas på domedagen och man kommer säga till honom, blås in en själ i det du har skapat. För den här personen försöker efterlikna Allah i att skapa. Därför är det en haram i islam, en stor synd att avbilda. Att avbilda människa, djur, någonting levande igen. Om du målar, måla ett hus, måla en bil, måla någonting. Men måla inte någonting levande. Okay? Och då kommer vi till den här frågan som säkert vissa tänker. Men vad säger vi då om fotografier? Är det att avbilda? Är det det? Det finns där olika åsikter. Vissa lärde säger ja. Men alla är det som jag lutar åt och vissa lärde, som baserat på vissa lärdes åsikt, är att det inte är avbildning. Varför? För avbildning som har nämnts i haditherna, där nämner Allah i en hadith Qudsi, vem är värre än den som försöker skapa som mig? Alltså illa, själva orsaken och ondskan bakom att måla, är att man försöker efterlikna Allahs skapelse. Men det här implementeras inte på fotografier. För varför? På ett foto fångar du Allahs skapelse. Du avbildar inte Allahs skapelse, du fångar Allahs skapelse som en spegelbild. Den personen på fotot, det är Allahs skapelse. Eller hur? Men den personen du har målat, det är inte Allahs skapelse. Så att du fångar personen som Allah har skapat på ett foto. Hänger ni med? Och den andra orsaken till varför avbildning också är haram är att avbildning har i historien lett till kyrk. Man avbildade på Noahs tid religiösa människor och började dyrka dem. Och ni vet ju själv statydyrkan och avgudadyrkan inom hinduismen, inom kristendomen och liknande. Det är avbilder. Och då liksom helgar man och upphöjer de här bilderna och dyrkar dem vid sidan av Allah. Och det är självklart också haram om bilden leder till någonting sånt. Så generellt, fotografier faller inte in under denna kategori. Men det betyder inte att det är fritt fram att bara köra loss och fotografera och lägga upp bilder på sig själv och sina barn. Man ska ändå vara avhållsam och försiktig. Bilder kan missbrukas, bilder kan användas fel och så vidare. Ni vet ju själva, folks konton blir hackade, bilder kommer ut. Folk använder bilder till utpressning, till seher, till en massa sjuka saker. Så man ska undvika att ta bilder i onödan om det inte finns något behov i det. Vi ska ta här en till hadith. Och det är en mäktig hadith. Hoppas vi hinner. Och det är en hadith som berättas av Samura ibn Jundub radiyallahu anhu. Och denna hadith finns i Bukhari, så att den är autentisk. Jag vill att vi alla ska lyssna noggrant, för den här hadithen är, subhanallah, en tankeställare. Där berättar Jundub radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam brukade ofta efter fajr säga, vem av er har fått en dröm? Vem av er har fått en sanndröm? Och då brukade de som fått det berätta för profeten alaihi salatu wassalam. Och han brukade tolka drömmen. Och innan vi går vidare bara här på hadithen. Yani, de lärda säger här en faida, att den bästa stunden för att tolka en dröm och berätta en sanndröm är ju när man har vaknat upp. Varför? För det är då som drömmen är som färskast. För det kan ju hända att om du berättar den efter en vecka, en månad, att du glömmer bort viktiga detaljer. För detaljer är ibland avgörande i att tolka en dröm. Någon drömmer, ja, jag såg mig själv tappa tänder i drömmen. Men hur tappar du tänder? Fanns det, vilka tänder var det? Det kan vara avgörande. Det kan betyda att en släkting kommer dö. Vilka tänder var det? Kom det blod? Kom det inte blod? Tappade du med handen? Drog du ut dem? Alla de här sakerna spelar roll när man ska tolka drömmen. Så att när drömmen är som färskast är det viktigast eller bäst att berätta den. Och därför brukade ju då profeten alaihissalam alltid fråga dem efter fajr, vem av er har sett en sann dröm? För att den är som färskast. Och de säger också här en tillfaida som Ibn Abdul Barr nämner, att Han frågade öppet så här i moskén efter Fajr. Och personen berättade, han sa jag såg det här i drömmen. Och då tolkade han drömmen öppet för att lära de andra hur man tolkar drömmar. Och det här är ett av bevisen på att drömtydan, kunskapen av att tyda drömmar, är en kunskap som är eftersträvad och efterfrågad. En bra kunskap i islam, som är bra att lära sig. Nå, tajib. Och då berättar då här profeten alaihi salatu wassalam. Han sa att det kom till mig två personer, eller två änglar i natt. Vissa hadithen nämner att det är två änglar, det var Jibril och Mikael. Kom till honom i drömmen. Och jag vill också här innan vi läser den här hadith, den är ganska lång, den är två sidor. Så ska vi veta att profeten Alisatussalam får bara sanddrömmar. Han får inga mardrömmar, inga fantasidrömmar. Och hans drömmar är wahi, den är uppenbarelsen. Det är ilm al-ghaib, det är sanning, haq. Det är ingen sån här fantasila, det är haq. Tayyib. Så Jibril och Mikael kom till honom i drömmen. Och de sa till honom, kom. Så går vi. Och de gick. Och hela den här drömmen utspelar sig i El Barzakh. I väntan på domedagen. Yani de människor som har dött. Vars själar väntar på domedagen. Okej. Okay? Så de gick. Och de sa, vi kom till en man. Som låg ner. Och över honom stod en man med ett stenklot. Och den här mannen släppte stenklotet på mannens huvud. Och krossade mannens huvud. Och sen rullade stenklotet iväg. Och mannen sprang efter för att hämta tillbaka stenklotet. Och när han kom tillbaka så hade man återställt mannens ansikte och huvud. Och då släppte mannen stenen igen och stenen rullade iväg. Och mannen fortsatte så här varenda gång. Och då så sa jag, subhanallah, i förvåning. Vad är det här för någonting? Och de sa till mig, intalib, intalib. Låt oss gå vidare, låt oss gå vidare. Och vi kom till en man som låg på ryggen. Och en annan man stod över honom med krokar av järn. Och han förde in dem i ena sidan på ansiktet. Och slet sönder ansiktet och satte fast huden bakom huvudet. Yani kinden, ögat och näsan slet sönder huden. Och satte fast det bakom huvudet. Vänstra sidan. Och sen gjorde de högra sidan. Och medan de gjorde andra sidan så blev den andra normal. Och de repeterade detta om och om igen. Igen oavbrutet. Och då så säger profeten alaihissalam, subhanallah. Vad är det här för människa? Och då säger de, intalib, intalib. Gå vidare, gå vidare. Och han sa, vi kom till en tenur. Till en ugn. Med sån här ugn som man har i förr i tiden. Man har grävt som ett hål i marken. Den är lite päronformad. Man stoppar bröd på väggen. Ja. En sån här ugn. Som är som en kruka kan man säga. Okay? Den har ganska större botten. Och i den här ugnen så hörde han skrikande ljud. Och det var nakna män och kvinnor i den här ugnen. Och när ugnen flammade upp i botten så liksom kom de upp. Och skrek, de flög upp nästan mot öppningen av den här flaskan. Och då sa jag, vilka är dessa människor? Och då sa de, gå vidare, gå vidare. Och då sa vi, kom till en flod som liknade en flod av blod. Och där såg vi en man som simmade motströms. Yani simmade uppåt för floden. Och vid kanten på floden, dit mannen simmade, stod det en man med en hög med stenar. Och varje gång den här mannen närmar sig kanten, så kastar den här mannen in en sten i hans mun och han åker tillbaka ner för floden och sen simmar han upp igen. Och det fortsatte så här om och om igen. Och han sa då, vad är det här för människor? Och då så sa de, gå vidare, gå vidare. Och han sa, vi kom då till en person som hade det mest skräckinjagande utseendet jag någonsin har sett. Och då så sa man, eller man sa, och den här personen hade en eld som han yani, tog hand om och slängde bränsle i. Och han gick runt den här elden. Och jag sa till änglarna, vem är detta? Och de sa, gå vidare, gå vidare. Och då kom vi till en trädgård. En tät vuxen trädgård. Där det fanns alla vackra sorters växter, blommor och liknande. Och i den här trädgården fanns en lång man. Han var så lång att jag knappt kunde se hans ansikte upp i himlen. Och runt den här mannen fanns det fullt med barn. Jag har aldrig sett så många barn. Och då så sa jag, vem är detta? Och då så sa man till mig, gå vidare, gå vidare. Och då kom vi till en Doha, en annan trädgård. Och jag har aldrig sett något vackrare än denna trädgård. Och då så sa man till mig, eller ett träd var det, ett stort träd. Och man sa till mig, stig upp, klättra upp i trädet. Så otroligt stort. Och när jag klättrade upp i trädet så såg jag en stad vars byggnader var byggda av guld och silver. Och vi kom till stadens port och vi bad om att den skulle öppnas och den öppnades för oss. Och när vi gick in i staden så sa vi, eller vi såg folk vars halva kropp var jättevacker. Den vackraste kroppen du har sett och utseende. Och den andra delen av kroppen var den fulaste, vidrigaste kroppen du kan tänka dig. Och det sades till dessa människor, gå och bada eller doppa er i floden där borta. Och de gick till en flod och den här floden, dess vatten var vitare än mjölk. Eller så vitt det kan vara. Och när de kom ut ur floden så var de vackra. Ja, de var i den vackraste och finaste skepnad. Och då så sa man till mig, det här är Jannat och Adnin. Och det här är din boning. Och då lyfte jag upp min blick mot himlen för att se min boning. Fa'idha qasrun, och då såg jag ett slott som liknade ett vitt moln uppe i himlen. Och då så sa man, det här är din boning. Och då så sa profeten alaihissalam, barakallahu fikuma, må Allah välsigna er. Låt mig då gå in i min boning. Och då så sa de till honom, nej, inte än. Så länge, yani fala, wa anta danam, yani så länge du lever kommer du inte gå in. Och då så sa han till änglarna, jag har sett många konstiga saker ikväll. Vad är det för någonting jag har sett? Vad är de här olika personerna som jag har sett? Och då så sa änglarna till honom, vi ska berätta för dig allt du har sett. Vad beträffar den första mannen som du kom till, som låg på ryggen där man kastade en sten på hans huvud och krossade hans skalle, så är det en person som lärde sig Koranen men inte levde efter den. Och han sov när det var tid för bön. Han sov förbi den obligatoriska bönen. Och vad beträffar den andra mannen vars kinder och ansikte man slet sönder, så är det en person som ger sig ut från sitt hem och ljuger en lögn som når andra sidan jorden. Och vad beträffar de nakna männen och kvinnorna du såg i ugnen, så är det az-zunat, de män och kvinnor som begår otukt. Och vad beträffar mannen du såg som simmar upp för den blodiga floden, som man kastar in stenar i munnen på, så är det en person som konsumerar ränta. Och vad beträffar den mannen som hade det skräckinjagande ansiktet som gick runt elden och tar hand om elden, så är det Malik, ängeln som vaktar helvetet. Och vad beträffar den långa mannen som du såg i trädgården, så är det profeten Ibrahim alaihi salatu wassalam. Och barnen runt honom är varje barn som har dött på al-fitra. Varje barn som har dött på den naturliga tron. Och i vissa hadither, varje barn som har fötts på al-fitra. Och då sa vissa personer från muslimerna, ja Rasulullah, även icke-muslimernas barn. Och då så sa profeten alaihissalam, även icke-muslimernas barn. Och de människorna som du såg, som hade halva kroppen vacker och halva kroppen ful, så är det folk som har blandat bra och dåliga gärningar. Alltså muslimer som har blandat amalan salihan wa akhara sayyi'a. Folk som har blandat bra och dåliga gärningar som Allah förlät. Ja. Och en liknande hadith nämner lite detaljer i den här. Att den här ugnen som de såg, den var breda nere och den var dayiq. Den var alahu dayiq. Den var bred där nere och den var trång där uppe. Taib. Och folk nästan då flög upp mot mynningen eller öppningen på den här ugnen. Ja. Och det liknande är ett tillägg som finns i den här andra riwayan på hadithen. Men här, den här hadithen lär oss vad? Den lär oss att det finns straff i el-barzakh. När människan dör, själen lämnar kroppen, då har man börjat sin domedag. Varje människa som dör har börjat sin domedag, kan man säga. Gärna hans belöning eller straff börjar, beroende på hur man levde i detta liv. Och då börjar det osända att ske. Belöning eller straff. Taib. Och människan som är god kommer belönas i barzakh, i väntan på domedag. Man kommer ligga i kläder från Jannah, ligga på en bädd av Jannah, se sin plats i paradiset, känna doften från paradiset. Och bara längta efter att få gå in i paradiset. Taib. Hans grav blir som en boning från paradiset. Medans syndaren kommer straffas i el-barzakh. I väntan på domedagen. Olika straff. Beroende på vad han har gjort i detta liv. Taib. Och här nämndes fyra grova synder. Och dess konsekvenser i el-barzakh. Vi har inte ens talat om vad som händer på domedagen och helvetet. Det här är bara i väntan på domedagen. Och den första var då den här personen som lärde sig Koran, men han låg och sov när det var salat. Gärna han försov sig med flit. Vi talar inte här om en person som försover sig omedvetet. Det här händer alla. Men en person som ignorerar bönen. Han tycker att sömnen är viktigare för att han eller hon har skola och arbete och så vidare. Man kan inte sabba sömnen. Taib bryr sig inte om bönen. Har väldigt svårt att vakna. Vissa till fajr och vissa till andra salat och så vidare. Det är mycket, mycket allvarligt. Allah har sagt i Koranen. Vad har Allah sagt? Fawailun lil musallin. Wail, yani straff eller helvete till lil musallin. De som ber. De alladina hum an salatihim sahun. De som är negligenta. De som skjuter upp bönen. Det är mycket, mycket allvarligt. Att be en bön efter det tiden har gått ut med flit. Det finns inte med hos muslimer. Vi muslimer ber varje salat i dess tid. Och man ska vara mån, man ska planera sin dag efter detta. Vissa sätter sig själva i jättekonstiga sitsar. De bokar, jag vet inte vad, dessa saker som bara, de hamnar på en jättekonstig plats. Bara, jag kan inte be två, tre böner. Men du kunde ha bokat så att du kunde gå in på kvällen. Du kunde ha bokat si och så och så vidare. Man försöker planera sin dag så att man kan be sina salat. Man försöker hitta en utbildning där man kan be sina salat. Ett utbildning som leder till ett arbete där du kan be på jobbet. Vissa, jag fattar inte, de går en utbildning 4-5 år som är massa haram och sen leder den till en haram arbete där man inte kan utföra bönen. Hur tänkte du från början? Eller hur? En salat är det viktigaste vi har i vår vardag. Tauhid, aqida, vår salat. Om du inte har salat, vad har du annars? Eller hur? Det som inte har salat, han har ingen islam. Så man måste planera sin bön. Och här är en av konsekvensen. Personens skalle kommer krossas om och om och om igen fram till domedagen. Subhanallah. Och också faran av att lära sig Koran och hadither och sen inte praktisera det. Det här är förhatet hos Allah. Att du vet någonting, du kan någonting, men du bryr dig inte om det du kan. Ibland vissa muslimer, du skriver om råd, nasiha. Ja akhi, ja ukhti, det här är haram. Jag säger, jag vet. Och kanske till och med säger till dig hadithen. Eller koranversen. Men subhanallah, du vet. Varför praktiserar du inte det du vet? Eller hur? Så att jätteviktigt att man lever som man lär. Man praktiserar det man kan. Vad var den andra synden? Det var den här mannen som ljög. Han gick ut från sitt hem. Ljög. En lögn. Som nådde eller är färd. Den nådde yani, typ andra sidan jorden. Den hade stora konsekvenser. Vilket lögnare kan ha. En lögn kan förstöra ett äktenskap. En lögn kan förstöra en familj. Lögn kan förstöra, kan starta krig. Lögner är allvarliga. Så den här personen straffas med att hans ansikte slits sönder fram och tillbaka fram till domedagen. En lögn. Inte hundra, en lögn som var allvarlig, som hade konsekvenser. Och det här sa profeten Ali så snabbt 1400 år sedan. En lögn för att nå andra sidan jorden krävde vad? Krävde hästar, kameler, brev, båtar, jag vet inte vad, rykten, eller hur? Att någonting ska sprida sig på det sättet. Idag Är det svårt att sprida en lögn? Det är bara Facebook, Instagram, jag vet inte vad. Du skriver någonting, skickar och sen puff. Hela världen, inte andra sidan världen. Hela världen som han alla. Det är allvarligt. Och vad var det mer för synd? Det var zina. Al-fahisha. Att man har utom äktenskapliga sexuella relationer. Som också tyvärr, subhanallah, är från domedagens tecken. Profeten alaihissalam, han sa, yadharu zina. Zina kommer att bli vanligt innan domedagen. Yani yadhar, det är adi, det är vanligt. Pojkvän, flickvän och så vidare. Och idag, subhanallah, det är sjukt. Man hör, det finns appar, det finns hit och dit och folk zina, folk lever. Wallahi, kan ni tänka er, folk har ringt till mig. Någon kille ringer, han vill ha råd för hans flickvän har gjort slut med honom. Islamiskt råd för att hans flickvän har gjort slut med honom. Jag sa, alhamdulillah. Bra, mashallah, jag toba. Alhamdulillah. Jag är ledsen, jag är deprimerad. Subhanallah, det är haram förhållande. Så du skäms inte, du ringer till mig för någon råd. Ja? Det här, vilken nivå folk har nått. Subhanallah. Det är sjukt. Och det har blivit vanligt. Idag, ni vet, om någon är oskuld, de ser på personen som någon alien nästan, eller hur? Det är sjukt. Hur det har exploderat. Det här med zina och pornografi. Och det har blivit vanligt, normen. Så vanligt att om jag säger ordet kyskhet. Ja, ni, 95% av folk vet inte vad det betyder. Vad är kyskhet? Ja, ni, det är motsatsen till att vara lösaktig. Att ligga till höger och vänster. Ja, ni, att man är kysk. Man gör inte zina. Man håller sig tills man gifter sig. Man är med sin partner. Punkt slut. Ja. Då är man kysk. Det här ordet idag, det är så här, wow, fett ovanligt. Eller hur? Allah musta'an. Och vad är konsekvenserna då? Det är det här straffet. De brinner i en ugn i väntan på domedagen. För att sen inte tala om vad som händer på domedagen och i helvetet. Så tro inte bara att man har kul några minuter, man gör zina och sen det är över. Nej, det har konsekvenser. Subhanallah. Och sen nämndes också en till synd och det var ränta, riba. Och den här mannen som tog ränta, konsumerade ränta, tjänade pengar på ränta, räntelån och liknande, kommer simma i en flod av blod på domedagen. En flod av blod på dom, eller på el-barzakh, till domedagen. Och sen på domedagen, hur kommer han att återuppstå? Alladina ya'kuluna ar-riba. Innama yaqumu kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass. Allah säger att de som äter ränta i det här livet, äter betyder ni lever med ränta, kommer på domedagen att återuppstå som en person galen, besatt av djävulen. På domedagen, galen, besatt av djävulen. Och sen, vad händer sen på domedagen? Fa'dhanu biharbi min Allahi wa rasuli. Allah har sagt i Koranen att han är i krig med Allah och hans profet. Och det kommer sägas till honom på domedagen, ta upp dina vapen och kriga mot Allah. Ja, ni kan ni tänka er. Du är i krig med Allah. Och det sägs till dig att ta upp dina vapen. Det finns inga vapen. Kriga mot Allah på domedagen. Vill man vara i en sån position mot Allah på domedagen, när du är i behov av hans rahma, att du är en fiende, audbillah, så ränta har otroligt allvarliga konsekvenser. Och det är också någonting som profeten alaihissalam har nämnt kommer att tas lätt på innan domedagen. Att ränta blir vanligt. Folk bryr sig inte om hur de tjänar sina pengar, halal eller haram. Det är bara att tjäna pengar, subhanallah. Girighet. Jag kan ha pengar på banken. Jag kan få 2-3 tusen ränta. Eller jag kan inte få det. Ska jag förlora 2-3 tusen? Jag tar ränta. Eller jag vill köpa en ny bil, jag vill köpa en ny villa. Alla köper villa, jag köper också villa. Ja? Men det är ränta. Vi bor i Sverige. Har ni hört argumentet? Ja? Det är ränta, det är haram. Vi bor i Sverige. Det är år 2000. Vi bor inte i Mekka. Vad är det? Ska du säga så till alla på domedagen? Eller jag fick inte lägenhet. Har ni hört det också? Det är svårt för lägenhet. Vem har sagt att du måste ha första hand? Vem har sagt att du måste ha en specifik lägenhet? Det är dyrt att betala hyra. Vem har sagt att du måste bo i Stockholm? Det finns alternativ. Kan jag inte säga du har inget val. Du har val. Det finns massa alternativ att göra. Men folk, de vill ha det som är enkelt. Vi vill alla bo i en villa. Vi vill alla ha senaste bilen. Eller hur? Men det är haram, det är haram. Hannas. Då låter vi bli för Allahs skull. Kan inte ingå sådana haramavtal. Och sen nämndes då också i hadithen att profeten alaihissalam fick se profeten Ibrahim alaihissalam, som då var, man kan säga, barnvakt eller vaktare åt alla barn som har dött. Alla barn som har dött i väntan på domedagen. Och han nämnde ju i denna hadith att barnen var då runt honom, och att även icke-muslimernas barn, yani de barn som har dött på al-fitra, de som inte har blivit vuxna och valt en annan religion än al-islam. Och sen så fick ju också profeten alaihissalam se olika platser av paradiset. Och han såg ju de här människorna som hade blandat dåliga och bra gärningar. Yani de kanske gör sunna, de gör bid'a, de gör halal, de gör haram. De lever 50-50 mellan att vara bra, mellan att vara dålig och så vidare. De kommer komma så där, halva kroppen vacker och halva kroppen vidrig på domedagen. Tills det att Allah Azza wa Jalla förlåter dem och låter dem renas i den här floden som kommer att göra att de blir vackra igen. Och sen fick han ju se sina olika slott och paradis i nästa liv. Och det sades då till honom att du kommer inte gå in i dem tills det att du dör. Än så länge du lever kommer ingen att gå in i själva paradiset, utan det som är mellan dig och paradiset är döden. Vi har lite andra frågor relaterade till lugn, men de tar vi inshallah nästa vecka. Och då kommer vi också tala om det finns något undantag till lugn. Men överlag så hoppas jag att vi alla idag har förstått allvaret av att ljuga. Att en muslim ljuger inte, eller hur? Det är äckligt, det är vidrigt, det är en hycklares egenskap. Det är inte förenligt med iman. En muslim är ärlig. Och därför nämner man också att sidq najat på arabiska. Man säger ärlighet är räddning. Yani, det gynnar sig i längden. Jag tror även på svenska det finns liknande ordspråk. Att det gynnar sig i längden att vara ärlig. Du vet själv. Ibland du konfronterar ett barn till exempel. Gjorde du det där? Han kom med värsta berättelsen. Det var inte jag, det var han, det var hon. Det var värsta berättelsen. Och valla, valla. Och sen efter 10 minuter, okej, det var jag. Du blir jättearg. Hade han sagt, ja pappa, det var jag, förlåt. Kallas, eller hur? Ja? Istället, du blir jättearg, irriterad. Alla konsekvenser. Du får, inte vet jag, du får ingen veckopeng eller någonting. Och sen nästa gång han säger, valla, det var inte jag. Det kanske visste du. Jag litar inte på det, eller hur? Och därför brukar man nämna också arabisk vishet. Att det räcker som straff för lugnaren att folk slutar tro på honom. Om jag catchar det, att du har ljugit en gång, två gånger, kallas. Du är opolitisk för mig, jag kommer inte lita på dig i framtiden. Och det räcker som straff. Vem vill vara den opolitlige som ingen tror på? Må Allah Azza wa Jalla skydda oss och göra oss ärliga. Amin. Om någon hade någon fråga här, det var någon där bak. Bro.
Andra haram actions, handlingar, det leder också till att bli possessed.
Nej, det kan hända att en person får problem med shaitan och sånt. Ribba, ränta och att äta haram är någonting som förstör. Det tar personen långt bort från Allah. Det gör att människans hjärta blir hård. Det kan påverka dig, din familj, dina barn. Kan ta personerna, dina barn bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Och så vidare. Det påverkar människan negativt att äta haram. När vi säger äta haram, vi menar inte att sitta och äta gris. Vi pratar om att äta ränta, stulna pengar, pengar som kommer från en icke tillåtna medel. Så att det är sant det du säger. Kanske.
Vad heter det? Animation eller tecknad och sådär, de räknas de som avbildning?
Det är avbildning, ja. Tecknad är avbildning. Det målar ju människor. Och därför är också en sak som jag blir jätteförvånad över. Idag har det blivit vanligt på sociala medier att muslimer skickar bilder. De vill så här, typ så här, ge salam eller någonting. Så har de en person målat av en människa som gör så här bubbla och så står det så här salam eller någonting. Förstår ni? Så de har målat av en människa för att illustrera att vi ska göra en god gärning. De har gjort en av de största kaba'ir, stora synderna, för att vi ska göra en mindre god gärning. Vad är logiken? Vi ska inte avbilda, även om det är godaste. Du har en bild och står så här, gör inte kyrk. Du får inte avbilda en människa. Du skickar inte vidare såna här bilder. Utan avbildningar i tecknad form ska vi inte ha. Det har vi inte med att göra.
Det finns vissa appar nu som har kontrollerat på barnens telefon som typ av kolla vad de har gjort och exempelvis, men klassat det då som tjuvlyssnare. Vill man installera så man vet vad de har gjort?
Allah, det kan jag inte svara på. Allah. Vi har en fråga också. Hur vet man att man har fått en sandröm eller fantasidröm? Det är en lång fråga. Men sandröm generellt mår man bra av. Man känner att den är speciell. Det är någonting som inte är relaterat till ens fantasi. Man mår oftast bra av den när man vaknar upp. Även om den kanske är lite allvarlig. Man känner att den är speciell. Fantasidrömmar handlar nästan alltid om vad man gör i sin vardag. Om du ser dig själv på jobbet eller i skolan, du ser dig själv sitta och göra det du gör i vanliga fall, så är det en fantasidröm. Det är inte en sann dröm. Okay? Så fantasidrömmar är oftast relaterat till ens vardagssysslor eller det man gjorde innan man gick och la sig, helt enkelt. Och sann drömmar är annorlunda.
Vad ska man göra i skolan?